Jag ska ta och läsa ifrån Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet, om vi har biblarna med oss. Och ifrån vers nummer 18. Och det är Jesus som talar ett mycket allvarligt budskap som på alla sätt är aktuellt för oss här, nu, i Sveriges land och just i den här tiden. Och därför är det så viktigt att vi lyssnar ordentligt när Jesus talar. Då står det så här: jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och så läser jag också den första versen i nästa kapitlet. Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Amen. Himmelske Fader, vi ber att du genom din heliga ande nu ska tala till oss. Tack för att vi har fått läsa ditt ord här. Och jag ber att våra hjärtan ska vara vidöppna. Jesus, att du ska få åstadkomma en förändring i alla våra liv som har lyssnat till detta ord här. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag börjar stanna inför den sista versen som jag läste här. Det är ju så med Uppenbarelseboken att man kan också se att det är olika avdelningar i denna bok. Och här i med det tredje kapitlet slut så avslutas en avdelning och så börjar en annan. Och då gör Johannes en upplevelse. Han hade dessförinnan varit på ön Patmos. Men nu förflyttas han upp till himlen. På Jesu ord, kom upp hit, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Och då så är vi också delaktiga utav det här som han får se. Och han får då se, som man skulle kunna säga det, världen ifrån ett ovan perspektiv ner på jorden. Och det är detta som han beskriver. Och det är detta som kommer att inträffa. Och det är detta ovan perspektiv som vi behöver ha i våra församlingar. Jag tror att vi har förlorat detta till stora delar. Utan vi har bara det här perspektivet på vår församling. Vi är så koncentrerade kring detta. Vår församling på vår plats. Men det här är mycket större och det ger oss ett mycket större perspektiv. Och det är det stora perspektivet som vi måste ha. Och det är ett profetiskt perspektiv på det som snart kommer att inträffa på den här jorden. Och har vi inte det perspektivet så är vi illa ute. För då ser vi inte och förstår inte vår tid och kan utifrån den verka. Och därför är det så väldigt viktigt att vi reser oss upp här i ett profetiskt ställning, profetisk ställning, och ta vara på uppenbarelsen. Och jag tänker på ett ord i Ordspråksboken, det 29 kapitlet, som säger precis detta. Och det är i den 18 versen. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Här har vi uppenbarelsen ifrån Jesus Kristus, varav jag läst några versar. Och tar vi inte vara på denna uppenbarelse som finns i Bibelns sista bok, så har vi också fått domen. För det står att vi kommer att gå vilse. Och jag är mycket oroad för att vi i detta Sveriges land är på väg att gå i vilse. Därför att vi har inte tagit vara på den uppenbarelse som vi har i den sista boken här. Vi har inte predikat den. Vi har inte stannat upp inför den. Vi har inte levt med den inför våra ögon, varken som enskilda eller som församlingar. Och då så har vi också det budskapet, då går vi vilse. Kanske att det finns en väldigt kort tid att rätta till detta. Och gör det inte det, så får vi stå vårt eget kast. Och när det gäller uppenbarelseboken och detta enorma budskap som finns där, om de värsta katastroferna som överhuvudtaget har drabbat mänskligheten. Och detta fick Johannes se. Och det skakade om honom. Så det sista han skriver här i denna boken, så är det en bön. Amen, kom Herre Jesus. Det var det enda han skulle kunna önska. Att Jesus kommer och räddar oss inför de domskatastrofer som väntar över den här jorden. Och vi behöver bedja den bönen. Amen, kom Jesus. Kom Jesus, så att vi kommer undan denna vredesdom. Och där finns ordet här. Och då så kan man ju inte, om man läser Bibeln, så måste man ju också läsa Uppenbarelseboken, egentligen komma undan budskapet. Men det är precis detta som har gjorts i Sveriges land. Speciellt. Och man blir skrämd. Jag fick nyligen precis återigen ett mejl som beskrev hur en pastor hade trätt fram och menar att det här budskapet, det var det som skulle hända just kring Johannes tid, i närtiden där. Ja, det är fullständigt felaktigt, och jag talade ju för en tid sedan, inte så länge sedan, om Uppenbarelseboken. Hur man nu har gjort olika försök att komma undan det här budskapet som vi har fått till räddning och frälsning och till uppvaknande. Och det ena förfalskningen är ju att man då menar att Johannes fick den här uppenbarelsen år 68. Och att det här är en beskrivning på den dom och den förödelse som drabbade Jerusalem år 70, alltså 2 år efteråt. Och det här är inte riktigt, det här är falskt, och där har man hela kyrkohistoriens vittnesbörd emot sig. Det är bara att läsa olika vittnesbörd som talar om att Johannes fick det här i mycket hög ålder, då han var på ön Patmos, och förmodligen var det år 96, är väl det mest troliga årtalet, eller precis alldeles intill det. Så att det går inte att säga att det här var en uppfyllelse som skedde på då 70-talet. Det är ett av de förfalskade budskapen som finns, och därför behöver det ju naturligtvis avslöjas. Och då bara rent mänskligt och intellektuellt så kan man ju ställa sig den här frågan. För här i den här boken så står det då längre fram i Uppenbarelseboken att vid ett tillfälle så dog en fjärdedel utav mänskligheten, och vid ett annat en tredjedel. Det är ju oerhört, det motsvarar halva jordens befolkning bara vid de tillfällena. Och då kan man ju fråga sig, inträffade detta år 70? Svaret är ju fullständigt självklart. Det gjorde det inte. Alltså kan man totalt avfärda och såga de här teorierna om att det handlar om år 70. Och redan profeten Jesaja fick ju förvarning om att detta skulle ske. Och det står att inte många invånare finns kvar på jorden. Alltså den dissemineras, jordens befolkning, under den här tiden. Och där står vi på kanten inför det här. Ja, och då så finns det ju andra sätt att försöka komma undan det. Det är ju att helt enkelt inte predika det. Och det gör inte väldigt många de här allvarliga texterna i Uppenbarelseboken. Utan vad man säger när det gäller slutet och eskatologin, som det heter, så är det att Jesus kommer till Oljeberget och upprättar sitt fredsrik och det blir fred på jorden. Och då ropar alla halleluja, och det kan vi också göra. Men man hoppar över dessa fåtal år som är beskrivna med denna katastrof. Det är att också föra församlingsfolket bakom ljuset. Och sen finns det ytterligare ett som jag har hört talas om i en svensk kommentar naturligtvis. Och då så i en kommentar till Uppenbarelseboken, att då sägs det tydligen i den så här, att det som Johannes ser här i Uppenbarelseboken, det är inte med nödvändighet att detta måste hända. Jaha, då läste man inte vad jag läste här, för här står det ju så att han fick uppenbarat vad som måste hända. Och då står Jesu ord emot en människas ord. Och då bör det inte vara svårt att välja. Det här måste hända. Har Gud sagt att det måste hända, så måste det hända. Det kommer att hända. Och vi kan inte fly undan det. Vi kan inte runda det på något sätt. Utan vi får vara så goda och ta vara på Guds ordet och böja oss inför detta måste. Det har jag skrivit upp här. Och här efter, det var inte samtida som Johannes här. Och det här är det stora behovet som finns nu i vårt land. Jag begränsar mig till det, för det ser annorlunda ut på andra länder där man är vakna, där man hela tiden har haft den profetiska förkunnelsen, men den har varit tyst i flera årtionden här. Så nu är man nästan totalt, en generation har vuxit upp utan att ha fått någon vägledning. Men i andra länder så har man förmågan att läsa ordet, predika över det. Och jag läste en artikel här ifrån Världen idag som var mycket glädjande. Här har man i USA, där man predikar detta, ändens tid lyfts fram på bio och tunga topplistor i USA. Där har man gjort film, där har man talat och gjort en inspelning här, och det här har visats på biografer. Så att vid det här datumet som angivet här, så var det den näst mest sedda filmen i USA. En kristen film om Uppenbarelseboken. Ja, då har man lyckats att nå folket i USA, och vi har misslyckats. Ni förstår, det är ju många filmer. Många lockande filmer för den profana världen i USA som fanns att tillgå där på biograferna. Men utav alla filmer så var den här filmen som nummer två. Folk strömmade till biograferna. Och det sägs här, biosalonger över hela Amerika blev till helgedomar för väckelse. Böner över hela Amerika för väckelse. Det blev gudstjänstlokaler. Det skedde ett uppvaknande. Det var väckelsemöte i biograflokalerna. Och det ledde till bön och andligt uppvaknande. Och detta skedde nu här. Det är en väldigt stor skillnad emot Sverige. Vi har förlorat de här tillfällena och vi kommer att stå till svars för detta. Jag bara grips av helt allvar att man har försummat dessa varningar till mänskligheten och i vårt land. I vår allvarliga tid, när vi kan stå på gränsen till tredje världskrig, så är folk oroliga. Man tror också att Sverige kommer kanske att komma in i krig. Ungefär halva svenska befolkningen är oroliga för detta. Man ser olika saker hända, man ser det på nyheterna. Och man undrar vad det är som händer och många bär på frågan, vad är det som sker? Och det finns bara ett folk och det är Guds folk som kan då ge vägledning och tala om att det här är inledningen till någonting som finns beskrivet här i Bibelns sista bok. Och nu går väckelsebudskapet ut att om du ska rädda dig så måste du omvända dig till Jesus Kristus och ta emot hans frälsning. För här handlar det inte om spekulationer. Det är ju något annat som man får höra om man predikar över uppenbarelseboken. Ja, man ska inte ägna sig åt spekulationer. Ja, det är ytterligare ett försök som är dömt att misslyckas för att kunna komma undan det här budskapet. Vi behöver nu vara så ödmjuka och ärliga så vi lägger ner alla falska ursäkter för att komma undan det allvarliga budskapet här som finns. Ja, för nu så sker det saker och ting som inte har skett tidigare. Och det är ganska intressant för jag bara under de allra senaste veckorna har nåtts utav nyheter och ni har nåtts av dem också. Och vi har nåtts av dem i olika media i hela Sveriges land. Men den som inte läser uppenbarelseboken, han har inte reagerat över det. Att det står där, för då har man ju inte läst det. Man förstår inte de profetiska signalerna som går ut just nu i den profana medien. Ja, och som väcker oro. Och då så... så skulle det här mycket väl vara lätt att anknyta till. Vi skulle kunna göra samma sak som i USA. Vi skulle kunna hyra profana lokaler. Vi kunde annonsera olika ämnen. Vi kan gå ut med folket. Vi kan göra det. Men gör vi det inte så kommer inte folket att söka Herren. Utan då upplever de våra kyrkor och våra församlingar som totalt ointressanta. Därför att vi talar inte om det som håller på att hända och det som de lever med och tar till. Utan vi står där och står utanför det här. Därför har vi blivit ointressanta. Vi har gjort oss ointressanta och vi kan inte skylla på någonting annat. Varför inte folk söker sig till kyrkorna? Därför att de betraktar oss som ointressanta och som en riksevangelist skrev här. Att de ser kyrkorna som en klubb för inbördes beundran. Att för de som har religiösa intressen så betraktas vi. Vi är inte intressanta utan en klubb för oss själva som de befinner sig utanför. Men vi skulle kunna vara väldigt intressanta. Och när man då lyfter upp sånt här så blir faktiskt media intresserade av. Det har vi sett flera gånger även på Sveriges Television. Men nu ska jag bara visa på några få exempel på detta. Och detta är precis dagsaktuella exempel från i år. Då står det så här i Uppenbarelseboken, det 16 kapitlet. Och den 8 versen. Med det bildspråket det står om ängeln här. Han tömde sin skål över solen. Och den fick makt att bränna människor med eld. Så står det. Ja, det har stått där i 2000 år. Men nu så kan man läsa om det i tidningarna här. I det nya numret av Flammor som precis har sammanställts och som har skickats till tryckeriet. Så har jag en skärmdumpning här ifrån Expressen. Och då så står det så här. Indien kan bli obeboeligt. Tusentals dör i hettan. Tusentals. Solen bränner människorna. Och jag kan även citera en TT-artikel, jag tror det var här i någon kanske lokaltidning. Det står här att den pågående värmeböljan saknar motstycke i Indien. Man har aldrig upplevt någonting liknande, och Expressen talar om temperatur upp till 60 grader. Det här går inte att leva i, varken för människa eller djur. Och därför så dör tusentals människor. Och som jag också läste, fåglarna som flyger i luften faller döda ner. Det är någonting nu som håller på att hända. Ett vittnesbörd. Solen bränner människorna. Och en ifrån Indien har kommit till Sverige och talat om att det här kan drabba hela världen, sa hon. Och när det gäller SMHI så skriver man att globalt sett är det de senaste 7 åren det varmaste som har uppmätts någonsin. Det är den bilden som vi har fått här i Uppenbarelseboken, hur solen ska alltså bränna människorna. Det här kommer att tillta så det blir mycket mer omfattande, för det handlar om hela världen när det gäller Uppenbarelseboken. Men just de här signalerna som nu går ut här om denna oerhörda hetta är ett tecken på att vi står inför dess totala uppfyllelse. Att det har blivit som en hälsning över att nu är det dags att vi förstår allvaret. Ja, jag läser ytterligare en bibelvers här ifrån Uppenbarelseboken, det 16 kapitlet. Den förra var ju 8 versen. Och då så tar jag några exempel här för att visa hur aktuell Uppenbarelseboken är 2022. Och det har ingenting med Johannes tid att göra. Det har ingenting med någon annan tid i världshistorien att göra, utan det är ett budskap nu. Och då står det: om den femte ängeln tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Ja, då är det många som vill bara göra symbolik av allt som står här. Och vi skulle kunna ett rike, vilddjurets rike som kommer att bli ett världsomfattande rike, hur skulle det kunna läggas i mörker? Ja, precis detta har jag läst här i flera olika medier. För det första illustrerat vetenskap i ett av numren tidigare i år. Ni ser ju inte vad jag har skrivit, men i flammor kommer det här. Då har man en bild. Solstorm kan lägga jorden i mörker. Det var precis det som jag läste här i Uppenbarelseboken. Här har vi svaret hur hela världen kan mörkläggas. Och vilddjurets rike, och det kommer alltså få sin uppfyllelse när antikrist träder fram, och det är också en signal härom, och vi har flera andra signaler på att vi står inför gränsen på vedermödan då antikrist träder fram. Det är ju så med de här solstormarna, det kom kanske väldigt överraskande, och de slår till, och därför är vårt samhälle i nu så oerhört sårbart. Och illustrerat vetenskap skriver så här att 1859 då ledde en enorm solstorm till att telegrafer i USA och Europa började brinna. Det var det enda som liksom påverkades, för det var inte elektrificerat samhället och världen överhuvudtaget, men det var telegraferna började brinna. Om vi skulle står det här, träffas som en liknande solstorm idag, skulle den krossa vår infrastruktur och i ett slag, i ett enda ögonslag, alltså ögonblick, förpassa oss tillbaka till 1700-talet. En solstorm skulle göra plötsligt att vi lever som de levde på 1700-talet. Så tänk bort all elektricitet över hela världen. Då lamslås hela samhället över hela jorden. Ingenting kommer att fungera mer än det som är så att säga manuellt. Och detta kommer att inträffa. För Bibeln har talat om det. Och det är många som är medvetna om det här. Det finns ju nu en serie som går på Sveriges Television där man har korta inslag där man ber folk tänka till. Och serien heter Tänk om. Tänk om heter den. Tänk om heter den. Och jag har sett det här avsnittet som varnar för solstormar. Och där varnar man verkligen för att det här kan ske, inte bara illustrerat vetenskap, utan man är medveten om det. Och då visade det sig att 2012 så blev det en sån här våldsam solstorm där dessa massor kastas ut ifrån solen. Och man visade hur jorden då befann sig där. Och solstormen, alltså i jordens omloppsbana kring solen, så träffade solstormen där och inte där jorden befann sig. Vi klarade oss då 2012. För det var inte avsett att det skulle inträffa då. Men i vedermödan så kommer det här att inträffa. Och då kommer detta vilddjurets rike, antikrist rike, som utlöser Guds vrede att förmörka så människor kommer att stå där. Slagna utav detta som drabbar jorden. Ja, och det är, går ut nu alltså som jag säger på Sveriges Television och man varnar för det. Bibeln har för 2000 år sedan varnat för detta. Man är för sent ute. Men det är nu det är aktuellt och det är nu som vi ska predika det här. Och jag är glad att jag fick detta tillfälle här och göra det nu. För man vet inte om det blir så många tillfällen till. För nu kommer det dramatiska förändringar. Och tror ni inte att ytterligare en bibelvers fick jag läsa om i profan media. Och då så står det ju i den bibelversen. Det är två versar efter. Här är det alltså tre bibelversar. Den åttonde, den tionde och den tolfte som jag läser. Och som man nu har fått så att säga budskap om i den profana medien. Ja, och då står det om Eufloden, Eufrat och dess vatten torkade ur. Och det var precis detta som jag läste i en artikel helt nyligen. Att man ser nu hur vad som sker där nere kring den här floden, sjöarna torkar ut. Och nu vasslar man för att floden Eufrat också, även Tigris nämnde, kan komma att takas ut nu här framöver. Det har aldrig hänt i hela mänsklighetens historia. Men det kommer att hända under vedermödan. Och då ska vi tänka på att floden Eufrat, den finns med redan i första Mosebok, andra kapitlet. Så står det där om floden Eufrat. Den har alltså runnit där ifrån tidernas begynnelse, årtusende efter årtusende. Men Bibelns budskap har varit, den kommer att taka ut. Nu skriver man om det. Ja, nu har vi fått här på bara de här få verserna som är begränsade här till uppenbarelseboken, det 16 kapitlet, fått oss tankeställare om det som håller på att hända här. Och de som har läst profetierna, den som predikar, har känt igen signalerna och det här är vakna upp. Vi står inför vedermödan. Och då så kom det ytterligare ett budskap här. Ifrån inte det 16 kapitlet utan det 13 kapitlet och jag gjorde en skärmdumpning. Det var inte bara TV4 som rapporterade den här nyheten, utan den kunde man läsa om. Det handlar om Mastercard. Det är ju ett av de här korten som vi håller på att handla med. Vi vet ju att snart har ingen kontanter, utan i plånboken så finns det betalkort. Detta har ju skett bara på ett par årtionden, en total förändring av betalningssättet. Men det är inte det slutliga betalningssättet, utan det är vad som står i Uppenbarelseboken 13. Och där står det att om man ska köpa någonting så måste man ha någonting på handen eller pannan för att kunna genomföra sitt köp. Och då så skriver de så här i skärmdumpningen: Mastercard skippar kortet. Betala med din hand eller ansikte. Ja, vad var det Bibeln har sagt? Ja, det var någonting i ansiktet eller med handen som man kan betala. Och nu har Mastercard gått ut med att man kommer och tar bort korten. Och då så blir det så att man får betala på det sättet som är beskrivet i Uppenbarelseboken 13. Ja, det har stått där också i 2000 år. Men nu står det bland annat i tidningen Flammor samma sak. Och de övriga här som jag har refererat till, profetierna. Om inte det här kan väcka oss, då tror jag att det kan bli för sent att vakna upp. Om vi försöker skaka av oss det här. För media har ju inte hittat på det här. Nej, de bara beskriver det som sker i vårt samhälle. Ja, och då tycker man det skulle vara full väckelse här. Att kunna predika detta. När det här profetierna så att säga står fram på så tydligt sätt. Ja, då så har man tagit sig för i vårt land att bortförklara även vilddjurets märke som ett stort begrepp långt utanför det kristna leden, för det finns filmer och det finns beskrivet om det här. Då finns det förkunnare nu i Sveriges land. I Sveriges land säger jag. Sveriges land är ju i topp när det gäller sekulariserade länder. Alltså förvärldsligade länder. Och jag vill säga, det innebär också att Sverige ligger i topp när det gäller en sekulariserad kristenhet. En förvärldsligad kristenhet fylld av otro. Och det är därför som man inte kan förstå Bibelns budskap på ett andligt sätt. För man är så förvärldsligad. Man har sysslat med att förkasta budskapet så länge. Och så talar man om, ja, det är symbolik. Man kan inte möta detta budskap. Man kan inte ta det till sig. Det finns pastorer som har trätt fram och skrivit, det här är symbolik för hur man ska tänka rätt och handla rätt. Handen alltså. Ja. Det faller på sin egen orimlighet. Men det kanske tilltalar en del för att man inte ska behöva vara orolig för att det här ska inträffa. För vi måste ju handla, vi måste handla, vi måste köpa. Och därför kan det inte bli någon begränsning. Nej, men så här står det i Uppenbarelseboken. Ni kan läsa verserna där, 16 och 17, så står det här. Att det handlar om att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket. Ja, det här är ingen symbolik. Alltså Bibeln säger, ta emot på handen eller pannan. Det här är det så praktiskt som det någonsin kan bli. Jag fattar inte hur man kan tala om symbolik när det står att man tar emot. Det handlar inte om att ta emot några tankar eller tänka några tankar och handla rätt och vara på det här sättet. Och hur skulle det kunna ha med att köpa och sälja? Ja, jag tänker rätt. Jag får köpa och sälja. Nej, det kan man ju försöka inbilda människor i det antikristliga riket här. Och det bästa är, det handlar inte om det, utan det handlar om det praktiska. Och det här är en av uppenbarelsebokens allra största varningar för vad som kommer att inträffa. För det handlar inte om bara att kunna köpa och sälja. Det handlar om lojaliteten till antikrist. Och tar man detta för att kunna köpa och sälja, så kan man bara läsa i nästkommande kapitel, det 14 i uppenbarelseboken, att den som tar vilddjurets märke, tar det praktiska, inte så den som pratar och fantiserar om symbolik, men den som tar det, han går evigt förlorad. Han kommer att plågas i evigheternas evigheter. Det här är bibelordet, det här är texterna och det här är väckelsebudskapen som behöver gå ut nu och inte bortförklaringar om symbolik. För jag är absolut inte säker på att vi kommer att befinna oss här på jorden när detta kommer att införas. Och varför jag inte tror det, det vill jag förklara med att i så fall så kommer det inte finnas i princip några levande kristna när Jesus kommer att få upprätta sitt rike, när han stiger ner på Oljeberget. För det står att man tar det, tar man inte det här, och det vill ju ingen kristen göra naturligtvis, så kommer man att svälta ihjäl. Och den som inte tillber vilddjuret, för det här kommer det att bli en obligatorisk tillbedja, han kommer att dödas, står det också i det 13 kapitlet. Så antingen blir man martyr eller så svälter man ihjäl. Så att det är det budskapet som är när det gäller det antikristliga riket. Och det är då absolut inget hoppets budskap. Men Paulus fick uppenbarat för sig vad som är räddningen. Och det är att vi som då lever kvar, vi lever här i den här tiden när vi kan räkna med att detta sker, då ska vi jämte det döda som uppstår ryckas upp honom till mötes. Och så ska vi vara hos Herren för evigt. Ja. Och så skriver Paulus, trösta varandra med dessa ord. Här har vi tröstens budskap. Det har varit mycket allvar. Men här är tröstbudskapet. Hur skulle vi kunna trösta oss med att ja, vi får dö som martyrer. Vi kommer att svälta ihjäl. Det är inget tröstens budskap. Nej, det är det mest fasansfulla budskap som finns. Och det är nedtecknat här i uppenbarelseboken. Och då så är frågan, varför står det här? Jo, därför att massor av människor över hela världen känner till det här budskapet. Inte minst alla kristna vilddjurets märke. Du kan fråga nästan vem som helst och någon har hört talas om detta. Och att det blir så att man inte kan köpa och sälja. Och därför så är det den sista räddningen för alla dessa människor. Och här ligger det ett väckelsebudskap. Som blir kvarlämnade när Jesus hämtar hem sitt folk. Och när antikrist tar hand om sitt folk. För det här är en väldigt stor skillnad. Men i samma stund som brudeskaran rycks bort, så uppstår det största väckelsemötet som har hållits på jorden. Och man kommer att springa till kyrkorna och titta om det finns folk där. Och det kommer det att göra. Då har man förstått att det inte var sagor, det var inte symbolik, utan det Paulus hade skrivit och han hade gett som löftesord, det var att vi skulle ryckas Herren till mötes. Och då har detta inträffat. Och detta har Jesus talat om. Två ska mala på en kvarn, en tas upp och en lämnas kvar. Två ska ligga i samma säng, men en tas upp och en lämnas kvar. Så det blir den stora skilsmässan. Det kommer att lämnas kvar massor med människor. Och till dessa människor tillhör en oerhört stor skara som hade namnet om sig att vara kristna. Och de fattar vad det handlar om. Och det är därför som detta budskapet finns här. Och det kommer att bli deras sista möjlighet att räddas för evigheten. Att man vägrar
att ta det här som Bibeln har sagt, ta med sig evighetskonsekvenser. Ingen symbolik utan en verklighet, en andlig verklighet som är kopplad till antikristen. Och man får ge sina liv också som martyr, och det är det värt. Och därför så behöver det här budskapet predikas, för att också de alla människor som kommer att befinna sig där i vedermödan ska kunna få en sista möjlighet att räddas. Ja, nu befinner vi oss väldigt nära uppfyllelse. Då finns det de som definitivt reagerar, som lyssnar just på det här budskapet. Ja, men det kommer inte att ske så snart. Det kommer inte att ske så snart, utan vi kommer att få mer tid på oss. Ja, vad har man fått det löftet? Det här är bara för att försöka skjuta undan det här budskapet och allvaret. En morgon när jag var i bön så kom det ett ord, stubintråd. Ja, ni vet, en stubintråd. Och jag upplevde det som att den är antänd. Och sen är det bara frågan om hur lång den här stubintråden är till dess att den når fram till explosionen. Och nu så varnar Ryssland återigen. USA har i dessa dagar sagt att vi skickar in ännu mera raketer. Egentligen som är det som politiska analytiker säger, att det är redan krig mellan USA och Ryssland. För även om man inte har skickat dit soldater, som man skickat dit krigsmateriel för miljardtals kronor. Och Ryssland vet om det här. Man kämpar med USA, man kämpar med NATO här. Och man är då så att säga utmanad utav hela väst. Och därför så kan man ta till betydligt allvarliga vapen än man hittills har gjort. Ja, så är bilden. Och här är bara frågan om när det här kommer att explodera. Och det kan vara väldigt kort tid. Och därför så är det ju nu möjligheten att predika det här, medan vi har möjlighet här att göra det. Och då finns det räddningsvägen här. Och den är beskriven hur vi ska göra då. Det här är Jesu ord som hjälper oss. Och jag läste ju då, innan jag läste här, den fjärde kapitlets första vers, och refererade till vad som måste hända på den här jorden, så talar Jesus till församlingen i Laodikeia där. Det är den sista sändebrevet, det var församlingen i Mellanöstern här. Och många ser ju också det som en tidshistorisk kyrkoprofetisk bild över allt ifrån den första kristna tiden till den sista. Och då blir det ju också det här budskapet i Laodikeia som blir så viktigt för oss att vi kan ta till oss. Och då så är det så att om vi läser de här fem sändebreven som Jesus själv har bett Johannes skicka till sju församlingar i Mellanöstern. Och vi är ju inte vana vid väckelsebudskap. Det finns ju knappast några väckelsemöten. Men det här, det var väckelsebudskap som de fick i brevet. Och det var från Jesus det kom till dessa sju församlingar. Och då är det så allvarligt att utav alla dessa sju församlingar så är det fem bara som är godkända. Fem utav sju. I de övriga breven så talar Jesus omvändelse. Det budskapet finns i alla de fem breven. Och det är den enda räddningen att göra när man får ett sådant budskap. Det finns två församlingar alltså utav de här sju som var godkända, och det var dels den förföljda församlingen i Smyrna. Och vi har också det i världen idag. Det finns oändligt många kristna församlingar som är förföljda. Jag läser Open Doors brev varje dag, så får man beskrivningar hur de lider, hur de dör och hur de förföljs. Och de ger sina liv för Jesus. Och det var så församlingen upplevde det, förföljelse, och blev godkänd av Jesus i Smyrna församlingens sändebrev. Och likaså i sändebrevet till Philadelphia här. Det var en missionerande församling som ägnade sig åt mission, som vann människor för Gud, och de höll fast vid ordet. De var uthålliga, står det. Läs gärna detta sändebrevet här. Du har hållit fast vid ditt ord. Ja, det kan vi säga, det att svensk kristenhet har gjort det med all sin liberalteologi och förnekelse. Ja, alltså blir man underkänd. Men varför Philadelphia församlingen blev godkänd, det var för att man hade hållit fast vid ordet här. Och det står löftet: jag ska rädda dig ur den prövningsrund som ska komma över hela världen. Över hela världen alltså. Det här är inte lokalt över olika länder. Och det ska sätta dess invånare på prov. Det här blir den stora prövningsstunden, den sista stora prövningsstunden som världen kommer att uppleva. Så blir det vedermödan. Och vi har redan upplevt födslovåndorna. Och det innebär att när som helst så kan det gå över till vedermöda. Och vi har bibelordet, och det är enda det som kan leda oss. Och då så kommer budskapet här till församlingen i Laodikeia här, att de behöver omvända sig. Och om det är så att fem av sju församlingar var underkända av Jesus på den tiden, så undrar jag hur pass allvarligt är det då inte i vårt land. När dessa församlingar som läste Paulus brev, de här församlingarna sju var ju i mindre Asien. Det hade det varit en stor väckelse som vi läser om i Apostlagärningarna 19 kapitlet. Så att alla, både judar och greker, fick höra Herrens ord, evangelium. Alltså de levde i det här. De levde samtidigt här då med Johannes, den sista av alla Jesu lärjungar som levde. De hade budskapet in på sig. Det var levande för dem. Men trots detta så hade man kommit in i sådana olika, olika vägar som man inte var godkänd utav Herren. Och hur har vi då inte med dessa 2000 år, och i den tid när Bibeln talar om ska bli en stor avfallstid. Ja, alltså hur ska det gå för oss i vårt land? Det är frågan här. När dessa församlingar blev underkända, då kan vi inte sitta och pricka av att vår församling är godkänd. Utan vi måste lyssna till Jesu ord. Och han säger så här: den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Det är det som är den huvudnyckeln för att vi ska få se ett andligt uppvakande i varje församling, är att man lyssnar in vad anden säger till församlingarna. För det kan vara ett helt annat budskap än det pastorn för fram. Andens budskap. Det är sanningens budskap. Och då så står det här att tidigare här så står det att denna församling är ljum. Ljum. Ja. Och det var därför som Herren sa att jag ska spy dig ur min mun. Alltså detta var Gud tvungen att ta avstånd ifrån. Ljumheten. Och det är som William Barclay säger, om man talar om en ljum kristen så är det fullständigt motsägelsefullt. Han skrev ju kommentar åtminstone till hela Nya testamentets olika böcker. För det finns ingen kristen som är ljum. Då är man ingen kristen, säger. Och det är precis den domen som kommer här. Och därför så kommer det att kastas bort. Så alltså vi måste göra upp med den ljumma kristendomen. Och vi måste omvända oss. Det står ju så. Jesus stod utanför och klappade på församlingen. Han stod utanför. Jag fick ett brev för flera år sedan. En kvinna hade sett en församling. Hon stod utanför. Och vid sidan så stod Jesus. Och så sa hon till Jesus: ska vi inte gå in? Och svara Jesus: de skulle inte känna igen mig. Han stod utanför. Det kan vara ett budskap till oss. Då är det illa. Låt oss inte försöka vifta bort det här. Men vi pratar ju om Jesus. Det handlar inte om det. Det handlar om vi har det andliga livet. Eller om vi har kommit in i ett gömt tillstånd. Omvänd dig, säger Jesus till denna församling. Och det är det budskapet som är så aktuellt för oss. Inte bara som församling, utan hur blir en församling omvänd? Jo, det beror på att de som tillhör församlingen omvänder sig. Så vi kan inte skjuta på det på något kollektivt. Utan om vi omvänder oss så blir det en omvändelse i församlingen. Vi lever i omvändelsetiden nu och må Gud hjälpa oss. För det här är Jesu ord. Anden säger till församlingen. Låt oss pröva oss vad vi behöver omvända oss ifrån. Ja, för vi fick ett budskap här som var som en hälsning från Herren 2004. Och jag vill här i avslutningen läsa upp detta. Det var David Wilkerson som var i Stockholm, Philadelphia, och talade där i en konferens. Han är inte mitt ibland oss länge, han har fått flytta hem. Han skulle tala under den här veckan och han berättade hur han på fredagen blev fullständigt överraskad då han fick ett tilltal från Gud som han skulle förmedla till svensk kristenhet. Han kände sig väldigt tvekande inför det här, men Gud lovade att det skulle gå ut om han bara var lydig. Och det var 2 timmar före att han skulle predika klockan 15. Och då frambar han budskapet och då säger han så här bland annat. Och jag läser detta, för nu har det gått så många år så vi har glömt det. Herren talade: jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Det är vi som Gud har en kontrovers med. Och då är det allvarligt. Vi kan ha kontroverser med människor. Men när Gud har det med sitt folk, då bör vi reagera. Vad betyder det, frågade jag. Vad är det? Har det med mig att göra? Jag vet ju ingenting om den svenska evangeliska kyrkan. När jag talar om den evangeliska kyrkan menar jag den lutherska kyrkan, pingstkyrkan, baptister, frälsningsarmén, alla evangeliska kyrkor. Gud talar till mitt hjärta. Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige och Skandinavien. Herre, vad vill du att jag ska göra åt det? Jag vet inte vad din konflikt är. Jag har redan valt mitt budskap. Herren sa: du ska profetera. Vilket som fortsätter längre fram i sin predikan. Den kontrovers Gud har med den evangeliska kyrkan är ett problem. Ett enda ord. Jag ger det som Gud gav det till mig. Ett enda ord. Apati. Herren sa: jag kan inte gå med. Jag kan inte göra vad jag vill göra. Trots kallelsen på väckelse. Trots allt detta. Jag ser apati, säger Herren. Jag ser bara apati. Fruktansvärt. Vilken dom över oss evangeliska kristna i det här landet. Vilket som fortsatte och sa: jag vet inte detta om mig själv. Det finns ingen som har sagt det ordet om kyrkan i Sverige till mig. Jag säger det här och jag känner i den heliga ande, och jag, när jag känner den heliga ande så starkt i det här mötet, så säger jag: Hur kan jag säga ett sådant ord, apati? Gud säger, säg vad jag talar om för dig. Jag ser deras hjärtan, det som du inte ser. Jag talar till hela den evangeliska kyrkan. Han sa det, jag ser hela min kyrka som är min familj. Det som ser på sekterna och vilolärarna och ser på de döda formella kyrkorna och säger till dem med sitt pekande finger, ni har ett sken av Guds fruktan, men vill inte veta av dess kraft. Men jag hör den heliga ande som säger med kärleksfull röst, nej, det är inte så det är. Det är min församling, min familj. Ni som är uppkallade efter mitt namn. Ni som är släkt med mig, ni församlingar i Sverige. Ni evangeliska kristna har kommit till den punkt. När ni har ett sken av Guds fruktan. Men ni har förlorat kraften, smörjelsen från den heliga ande på grund av apati. Ni är tillfredsställda med att komma till Guds hus och liksom gå igenom programmet, formaliteterna, organisera och försöka att vinna medel, med att vinna makt och auktoritet i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från kyrkor och från samhällets toppar. Vi är toleranta. Nej, säger Gud, ni är ljumma. Ni har accepterat att ni inte får tala emot homosexualiteten från era talarstolar. Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för ni evangeliska kristna, ni är så toleranta. Den heliga ande säger, det är apati. Och det kan översättas med ljumhet, likgiltighet. Och det är precis detta som så mycket präglar svensk kristenhet. Man kan jämföra med andra länder. Och nu är kallelsen till oss var och en att vi gör upp med apatin, likgiltigheten och ljumheten och börjar bedja till Gud. Om vi inte ska bli en kvarlåtenskap. Gud har talat genom sitt ord. Han talade genom sin tjänare Wilkerson. Det här skulle även svenska pastorer kunna framburit. Men Gud var tvungen att kalla en ifrån Amerika som talar och talade det budskap som Gud gav honom. Inte vad som kliar i öronen och vad folk vill höra. Och ha mysigt och trevligt. I så fall kommer vi att leva kvar i ljumheten. Men nu är det tid för omvändelse. Det är tid att söka Herren medan han låter sig finnas innan den antikristliga regimen upprättas i den här världen. Och det kan vara väldigt nära detta. Och nu är det dags att göra sitt vägval. Det är inte dags att sova längre. Skaka av sig alla budskap och predikningar. Det är dags att ta ordet till sig. Må Gud hjälpa oss. Och jag säger till dig, du som lyssnat här. Gud vill använda dig som lyssnar här via de olika medierna. Gud vill resa upp en skara som brinner. Kanske i mycket kort tid. Men som kommer att göra avtryck i det här landet. Och rädda vad som räddas kan. Och därför går kallelsen ut till oss här. Just nu. Här i kyrkan. Du som lyssnar där. Och du kan bli frälst. För du vill inte gå förlorad. Då har du en möjlighet att göra det nu. Vi knäpper våra händer. Och beder. Jesus. Förlåt oss. Vi bekänner vår ljumhet. Vi bekänner apatin. Vi vill omvända oss. Gud förlåt oss alla dessa år som har gått här. Sedan Wilkerson talade om detta som en hälsning från dig. Det har inte blivit bättre. Det har blivit sämre. Vi har inte förvaltat ditt tilltal. Och vi ber om förlåtelse. Vi ber dig, giv oss nåd nu. Att omvända oss nu. Verka ibland oss med din heliga ande. Heliga ande, vi vill höra vad du säger. Till oss som enskilda och som församlingar. Det är vår räddning. Och vi beder. Och vi lägger oss i dina händer och rena oss ifrån all synd. Så vi har den vita dräkten på i Jesu namn. Amen. Amen. Låt oss dröja lite till i bönen. Det är tid för rannsakan. Det är tid för omvändelse. Det är tid för förändring. tänk att Gud har talat. Han har en kontrovers med den evangeliska kristenheten. Och vi reagerar inte. Och Jesus säger inför sin tillkommelse. Ska människosonen när han kommer finna tro på jorden? Han har talat. Han har uppenbarat. Han har gett oss uppenbarelseboken. Han har gett oss allt det här. Ja, vi bara vill slå bort det här budskapet. Gud förbarma dig över mig och förbarma dig över oss allesammans. För nu lever vi verkligen i den sista tiden. Och försök inte skjuta på det här. För då tar tillfällena slut. Det vill vi inte. Men vi har tillfälle nu, just nu. Och göra vårt val för evigheten. Det är stort att få leva i dessa flyende sekunder. Men det är lika allvarligt. Och det är därför som vi var och en måste ta vårt ansvar. Att vara väckelsekristna. Och väckelseförsamlingar i det här landet. Det duger inte att en församling i veckan stängs ner. Sedan här Wilkerson var här. Nej. Det handlar om andligt liv eller andligt död. Och vi får pröva oss själva. Som enskilda. Det är vi som kan få se en förändrad församling. Det är vi som kan bli förändrade. Heliga ande, jag ber dig. Håll efter möte i våra liv. I Jesu namn. Amen.